Vi har en del nya ansikten bland oss idag och därför så tar jag mig friheten av att bara inskärpa det som är poängen och grunden för när vi talar om fadern. Alltså det, en del skulle säga fader är ett obrukbart ord. Och det beror på att vi har projicerat våra föreställningar på Gud. Och vad jag säger tvärtom, att Gud kallar vi fader därför att Gud är evig fader. Han är sonens fader. Gud har en evig son som är född av fadern för alltid. Och vi får aldrig förstås enbart förstå fadern som vår projektion. Utan det är en uppenbarelse och där har vi nyckelordet. Det är Gud själv som har uppenbarat sitt namn för oss. Och vi vet att Gud i sin handlande med människor, uppenbarelse är hans, det som vi kallar för frälsningshushållningen, ekonomin, också är en uppenbarelse av Guds väsen. Och vi säger ju i nattvardsmässan, i alla fall under, jag tror det är trefaldighetstiden, så säger vi att ditt namn som är fader och ditt väsen som är kärlek. Och har vi sagt detta så har vi fått, vi ska säga, det dogmatiska fundamentet som är oryggligt. Detta är inte någonting som vi kan säga, men det är klart att vi kan använda en annan metafor för Gud. Och så säger vi, ja men nu är det faktiskt så att även om vi om vårt tal om Gud använder metaforer, bilder, troper, så finns det någonstans där dessa bilder inte längre är bilder utan utsäger någonting verkligt. Och det är Guds faderskap, take it or leave it, men det är faktiskt så. Jag har sagt också att vi har, när vi står inför Jesus Kristus, så får fadern ett ansikte. Och det är ju först i Jesus Kristus som vi vågar kalla Gud för fader. Han undervisar oss om detta. Och jag sa också att vad de kritiska exegeterna än säger nu, så verkar det som om den här historiska Jesusforskningen ska gå ett varv till. Det har vi sett förr. Så även om det nu löses upp i tvivlets syra, så kommer det förmodligen att säga, men det finns någonting som vi vet precis, och det är det att Jesus talar om Abba. Och påstår de den här gången att han inte sa Abba, då tror jag att de är helt fel ute. För att det måste vi kunna säga, att den historiska Jesus talar om fadern. Han börjar med att tala om fadern. Hans sista ord, fader i dina händer överlämnar jag min ande. Och ibland måste man påminna sig om det självklara. Det är genom Jesus Kristus, genom uppenbarelsen, som vi har fadersnamnet. Och det är också så som vi har fadersväsendet, även om vi sa igår att Guds väsen ska vi kanske inte uttala så säkert om. Så när vi har sagt det så kan vi ändå fortsätta säga att genom Guds eget uppenbarande av sig själv i frälsningshistorien, så avslöjar Gud inte bara sitt namn utan sitt väsen, nämligen som kärlek. I Jesus Kristus och genom Jesus Kristus får Gud ett ansikte, fadern. Och han avslöjar sitt hjärtelag. Och i detta fall kan vi tala om sonens ikoniska representation av fadern. Och vi har ju läst, jag menar för er är det ju att slå in öppna dörrar. Och en del kanske nickar och säger, ja underbart, så är det. Skulle man säga det här som jag säger i ett annat sammanhang, så skulle man ju få ducka för tomater och så vidare. Och så kan du väl inte säga. Men här säger det, jag känner att här tas det emot. Vi skulle väl också säga detta att i och med att det finns den ikoniska representationen av fadern, så är det också så att vi vågar kalla Gud fader och vågar tro att Guds väsen är kärlek. Därför att Gud vill någonting med detta. Inte bara som vi säger att Gud är fader, Gud är kärlek. Gud vill någonting med oss. Och vi vill att Gud vill att vi ska bli barn. Guds barn. Och så detta är ju någonting som är utsatt för, vad ska man säga, barn. Det är väl inte fint att vara barn. Vi måste ju bli myndigvårdna kristna. Det beror sig på vad man menar. Jag är fortfarande min fars barn även om min far är död. Och jag skäms inte för att säga att jag var Yngves barn. Att vara barn, det är ju inte bara någonting att man ska vara liten. Utan det säger ju någonting om vad man hör hemma. Vem man hör samman med. Vem man är släkt med. Vem som är ens far. Och därför så är inte ordet barn någonting som att vi ska vara i omyndighet. Utan växa upp. Men att höra samman med Gud så som vår fader. Därför så gäller det också för oss i tillbedjan. Att vi håller fast vid denna dogmatiska utsaga och dess klarhet. Guds faderskap till sonen och den kristnes genom sonen. Det är inte någonting som kan... Den kristnes barnaskap, det är alltså inte någonting som kan dekonstrueras därför att det inte är i takt med tiden och inte plockas ner i sina beståndsdelar och rekonstrueras och ersättas med någon annan bild eller något annat sakförhållande eller någon föreställningsform eller annan konceptualisering. Detta lika lite som Guds faders namn och eviga faderskap kan subtraheras från fadern utan att vi fördärvar tron. Alltså att eliminera Guds faders namn och förneka Guds faderskap, det eviga och det till oss, och den kristnes barnaskap i och genom sonen innebär inget annat än att överge den kristna uppenbarelsen och lämna den för en särmening, det vill säga en heresi. Som inte längre är kristen. Kristen tro är och förblir således en faders- och sontro. Och därigenom en barnatro. Och det låter väl sig sägas. Men i praktiken får detta oerhörda konsekvenser för spiritualitet. Och också för liturgi. Lex credendi, lex orandi. Så som vi ber i vår kyrkohandbok, så tror vi. Och så som vi tror, ber vi. Och ju, jag kommer väl in på det så småningom att där den uppenbarade fadern liksom suddas ut på olika sätt. Där blir alltså öppnas vägen mot en annan tro, en annan religion, en synkretism om du så vill. Nu vill jag fortsätta. Detta var så att säga en upphämtning sedan igår. Vi har talat om att faderstron som kristen tro. Men den kristna tron, som jag har sagt, att det går inte bara att tala om fadern ensamt. För så fort vi talar om Gud så talar vi om fadern, sonen och anden. Och fadern och sonen och anden hör ihop på det intimaste. Och därför så har jag egentligen... inte gjort fel, men den här boken som skulle handla om fadern. Den handlar visserligen om fadern här, men det handlar också mycket om sonen och anden. Och så är det i de tre böckerna. Det hänger ju ihop. Och där talade jag om circum incessio och circum incessio. Och det kanske jag kan lämna idag. Kristen tro är en trinitarisk tro. Det innebär inte bara en tro på sonen. Och på fadern utan också av anden. Och när vi säger detta så säger vi att anden, liksom sonen av evighet, föds av fadern före all tid. Detta, talar inte om vad det betyder det här med före all tid och inte det här med födas heller, det sa jag igår. Men nu har vi alltså i tredje artikeln där anden av evighet utgår av fadern. Och jag ansluter mig till det betraktelsesättet som säger att det är fadern som är gudomens källa. Pegetes teotes, gudomens källa. För att det är så som den uppenbarade guden som vi närmar oss det gudomliga mysteriet. Vi börjar inte med ett slags abstrakt gudsförhållande eller gudstro eller någon slags gudsföreställning. Det kan vi ha preliminärt, men det är för att det börjar bli now you're talking, som ungdomarna säger, när man talar om den uppenbarade fadern som uppenbarar sig och fyller sitt namn, jag är den jag är, med sonen och med anden. Och i kyrkan så är det så alltså att anden av evighet utgår av fadern. Och det har till och med ett precisionsnamn som heter processio eterna. Men anden sänds av fadern genom sonens förbön eller genom sonen in i världen, i tiden. Och det brukar vi kalla för missio temporalis, det vill säga sändningen in i tiden. Om man inte särskiljer den här processio eterna, den eviga utgången av fadern, och sändandet av fadern och sonen in i tiden, missio temporalis, så kan man komma fel när det gäller synen på anden. Och det gäller enligt min mening också när vi kommer in på detta omstridda filioque, det vill säga tillägget i den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsens tredje artikel, där vi säger att anden utgår av fadern och sonen. När vi bekänner detta i Sankt Ansgar i Uppsala, där jag går, så är det alltid lika intressant att lyssna till när man kommer till, som tillika med fadern och sonen tillbedes och är, ja, nu kommer jag för långt, som utgår av fadern, och så blir det lite surrigt där. Och det är alltid så underbart, därför att Olof Andrén, som ju är 101 år nu och sitter länge, han sitter där ungefär. Då hör man att han är alltid en mikrosekund efter alla andra, som man har liksom litet ego. Men där, och sonen, då är fader Olof tyst. Och det är jag med. Det där är väl kanske, en del säger att det ska vi inte bråka om. Men jag säger att det där är faktiskt viktigt, därför att det får konsekvenser för hur vi ser på den kyrkliga hierarkin och vem som så att säga har den yttersta makten i kyrkan. Anden är således den som utgår av evighet av fadern, men sänds in i världen av fadern och sonen gemensamt. Anden är något mer än personifikationen utav den ömsesidiga kärleken mellan fadern och sonen. Vi har ju en teologins Mount Everest, kan vi väl säga, lika som Platon är filosofins Mount Everest, som kastar sin skugga in i den västerländska filosofihistorien. Så är det väl så att Augustinus är den store västerländske teologen som kastar sin skugga in i vår tid, både på gott och ont. Han var ju en utomordentligt begåvad och lärd man och har skrivit om nästan allt och mycket. Och han har också grubblat över treenigheten, skrivit det Trinitate. Och han har försökt förstå detta på olika sätt, med analogier tagna från den mänskliga psykologin, med minne, intellekt och känsla och så vidare. Han har flera olika modeller. Men han har också en som är väldigt fantasiägande när man talar om amans, amatus och amor. Fadern är den älskande. Han älskar sonen som är den älskade, amatus. Men och mellan dem råder ett kärleksförhållande, en oscillation. Och det kallar Augustinus för amor, för kärleken. Och det är ju utomordentligt fint. Och han säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Här finns dock en risk, nämligen att man låter anden så att säga stanna i himlen och inte verkar så som en person i den heliga treenigheten. Jag skulle vilja, nu är det säkerligen så att det är, man måste göra reservationer och så att det inte blir alldeles för enkelt. Men jag tror att det finns en poäng som ligger här i. Anden har alltså en egen hypostas, är alltså det som vi skulle kalla för en person. Och det går utöver ett slags dualiteten, tvåfalden i en trefald. I den mån vi nu vågar yttra som treenigheten. Och i och med att det är två som blir tre i den här circum incessio och circum incessio som jag talade om igår, så har vi denna utåtriktning, rörelsen utåt i en kärlek. Alltså att genom anden är Guds kärlek utgiven i den kristnes hjärta och given åt den enskilde kristne. Genom anden som är sonens ande och barnaskapets ande är den kristne Guds barn. Och detta på ett så personligt sätt att anden inom honom ropar vad? Abba, fader. Och det är väl det märkvärdigaste av allt, denna personliga evidens, detta som de kallar väl för testimonium. Internum spiritus sancti, den heliga andes inre vittnesbörd. Nu används det ju den om skriften framförallt, men vi har också den heliga andes vittnesbörd i en människas hjärta. Jag vågar kalla Gud för fader därför att den heliga ande som jag har fått ropar inom mig fader till Gud. Den personliga evidensen, detta som anden gör. Styrkan och innerligheten i denna erfarenhet, alltså inte bara Gud, fader där borta och Gud som kärlek där borta, utan jag är Guds barn genom sonen. Det har Sven Lidman uttryckt i sin sång Osalighet och gåtfullhet och Kristi törnekrona. Nu har all min synd tagit av fröjd, vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far. O, salighetens gåta. Det var bra för Lidman. Han var en erotisk och fosterländsk diktare. Och skrev glödande om det. Men så hittade han den verkliga källan. Nämligen kärleken i Gud. Att barnaskapet, att vara älskad av Gud. Törs jag fortsätta lite grann med kyrklig faders förnyelse. Igår talade jag om de frånvarande fäderna och de skador som det blir socialt i ett samhälle. Och vad det får för konsekvenser för den enskilde och samhället. Men det finns också det när faderskapet problematiseras och nedvärderas. Och andra auktoriteter vill ta faderns auktoritet. Och jag tror att det är den faderliga auktoriteten. Jag tror att det kyrkliga förnyelse har ju en teologisk uppgift, tror jag. Och också att påpeka sådant som är fel i samtiden. Men inte bara påpeka det som är fel, utan erbjuda någonting, alltså en förnyelse. Att ge någonting bättre istället. Nämligen till att peka på och praktisera det goda faderskapet. Ju som har sin norm, kraft och källa. Men också, som vi sa igår, sin slutliga dom i Guds eget faderskap. Honom från vilken allt vad fader i himlen och på jorden har sitt namn. Goda närvarande fäder. Som både sätter gränser och i kärlek liknelsevis knuffar ut ungarna ur boet. För att de ska pröva vingarna. Och bli självständiga och själva flyga. Det behöver det predikas om och tackas för, men kanske ännu mer synliggöras genom goda kristna faderliga förebilder. Igår restes också den frågan att kan vi som präster som ju har varit borta väldigt mycket från våra barn vara goda fäder? Och då kom motsvaret, ja men tack gode Gud, många av oss äldre präster i alla fall, de tillhör jag ju nu, jag trodde alltid jag var de yngsta prästerna, men det är jag inte längre. Så vi som har haft förmånen att bo i en prästgård Vi har ju fått en oerhörd förmån, och det är inte det att prästen var lat och var hemma, utan prästen fanns där och kunde vara flexibel för sin familj. Och jag tror att det var någon som sa, men pappa, du var ju alltid hemma för oss. Och det tror jag man kan säga också, att det fanns någonting gott med att vara präst och boende i en prästgård. Så jag tror att många prästbarn, nu är jag ute på Harlis, men det kan man väl få vara så halkigt som det är på det här stället runt omkring. Jag tror att många prästbarn har farit väl av att vara prästbarn. Inte bara att en del har ju farit illa, naturligtvis har blivit retade för att prästens barn och så vidare. Men just i förhållande till sina föräldrar tror jag att det är inte så hemskt många prästbarn som har skrivit ungefär Knausgård-böcker eller Norén-böcker. Jag tror också att det finns många barn som ser tillbaka på både mamma och pappa i prästgården med stor tacksamhet. Så här, låt oss uppmuntra oss att säga detta, vi som har varit präster och som har haft förmånen också bo i en prästgård och som har haft förmånen att vara gifta med goda och förnuftiga kvinnor. Alltså, det är den kristna kyrkans uppgift, menar jag, att återerövra faderskapet och ge det dess rätta plats. Att hjälpa och stödja män, också kanske illagjorda, svikna och besvikna i deras beslut, som jag talade om igår, och strävan efter att bli goda fäder, så som jag hade det, ska ingen av mina barn behöva ha det. Jag ska bli den gode fadern som jag själv längtade efter. Och det tror jag också som är baksidan till det här, att det tillhör den kristna kyrkans uppgift också, för kyrklig förnyelses uppgift på dess teologi, att sakligt och ömsint förmedla tron på att Gud fader, inte bara som jag sa sitter på någon slags himlatron, det tror jag också, utan är en aktiv Gud som vill hela och läka relationssår, trösta illagjorda söner och döttrar. Och där är ju själavården och inte minst det här med minnenas helande och förböner och också naturligtvis psykologisk hjälp. Och inte minst detta att själv bli förälder, en läkande upplevelse, erfarenhet. I den kristne mannens Kristus efterföljelse och lärjungaskap innebär detta att leva i sitt dagliga, i sitt dop, i en daglig död och uppståndelse. Där den gamla människan dagligen korsfäst och den nya människan dagligen uppstår. Så tror jag att man kan vinkla detta också och säga att du som man, din arena för ditt lärjungaskap är ditt faderskap. Jag tror ju att jag brukar säga att det är tre ben som jag skulle vilja tala om med Svenska kyrkans identitet. Fråga, är du högkyrklig eller är du lågkyrklig eller är du plattkyrklig eller vad är du för någonting? Då så svarar jag, så du vet, jag är nådemedelskyrklig. Nådemedelskyrkligheten, jag har ingenting emot högkyrkligheten, men en riktig högkyrklighet är ju nådemedelskyrklighet. Och det andra är ju kyrkofromhet och det tredje är vardagskristendomen. Och när människor kommer till omtanke om sin tro så ska de ju plötsligt bli präster. I alla fall i 40-årsåldern, och många av dem är ju kvinnor, det sammanfaller med annat i deras liv för skilsmässan. Och så här, nu hoppas jag att ingen blir arg på mig, ibland tar jag ut svängarna. Det är som de del kallar för klimakteriekallelse, och blir ni arga nu så får det vara som det är. Nåja, i alla fall, man ska bli präst. Och jag tänker, nej, ska man inte alls vara. Jo, det kan man bli. Gud kallar människor till detta. Men alltså, det är ju i yrket, arbetet. Och jag inser också komplikationen idag med där en robot gör de glas som blåstes av glasblåsarna i Orrefors och Kosta och Strömbergshyttan och allt vad det hette, och kan sälja dem för en spottstyver. Alltså arbete är någonting som vi måste tänka igenom på nytt. Men det är i alla fall i arbetet, delaktigheten eller det förmedlade kreativitet. Du säger, människa, du är Guds avbild. Det vill säga du har del i Guds kreativitet och du får utveckla detta genom ditt skapande. Du kan någonting, göra någonting. Om det så är att köra dumper på en deponi eller att vara hjärnkirurg inne på Akademiska sjukhuset eller vara sjukskötare eller sjuksköterska. Du kan någonting och just där lever du ut ditt kristna tro. Det är den ena arenan. Och den andra arenan är ju just familjen. För att vi är ju, när vi skapar det till Guds avbild, så är ju inte bara kreativiteten, utan vi har ju del i också det som kännetecknar vår gudsavbildlighet, nämligen vår kapacitet för relation. Och relation då framförallt kvalificerat till kärlek. Och kärleksrelationen par preferens, det är ju faktiskt äktenskapet och den därav kommande barn, att vara far och mor. Så alltså, i kristen, det här är så självklart, så ni säger, varför säger han så? Men jag tror att det självklara behöver sägas. Alltså arenan för det kristna livet är relationen, är äktenskapet, är familjen, är barnen. Man behöver inte, gå i kloster. Det är klart att man kan göra det också, ingenting å ena sidan och andra sidan. Men just vad jag vill framhäva nu, det är viktigt att vara far. Det är viktigt att vara mor. Det är viktigt att leva i ett äktenskap. Det är viktigt detta. Och det motsvarar ju egentligen vad hela populärkulturen i sina mest perverterade former, om det nu är, vad är det nu, Hotell Hilton eller vad det här de liksom säger, eller bonde hittar fru eller sådär. Det går ju ut på att jag ska hitta någon som jag kan leva tillsammans med i kärlek. Sen att det har trivialiserats och träckats ner, det är väl en sak. Men djupast så är det detta konsten och litteraturen och hittar, handlar om att hitta den där andre som kan älska mig och som jag kan älska. Sen kan vi väl säga också med ett PS, det som är tragedin i samtiden, i dess gudlöshet, det är ju att människan överför den längtan hon har efter den ovillkorliga kärleken till en annan människa. Och det är att lägga alldeles för mycket, vad ska vi säga, tyngd på en annan människa. Den ovillkorliga kärleken, som man säger, du får inte den där, jag känner inte de här fjärilarna i magen med dig längre, så nu går jag till nästa. Det är ju helt enkelt därför att man inte har bottnat i sin egen mänsklighet och förstått att den enda som kan tillfredsställa det är den som har gett mig detta, nämligen Gud själv. Att kräva av en annan människa den kärleken som hon har av Gud, det är inte rätt. Men om man sett detta, att båda älskade av Gud, mannen och kvinnan, så kan man älska varandra på ett nytt sätt, utan den här krampen och säga att du måste vara det som ger mig den totala kärleken. I detta att man själv båda älskade som Guds barn, så kan man hitta varandra på djupet, tror jag. Mannens kristna kallelse är att praktisera sitt eget faderskap, eftersom det är en del i hans identitet och hans speciella kallelse inom helgelsens, hans teosis. Vilket innebär förverkligande av hans imago dei, Guds avbildlighet, till hans similitud och dei, hans gudslikhet. Det här låter ju på att han pratar om karar och karar och karar. Nu är det ju så att de kloka kvinnorna har ju alltid förstått, i alla fall tror jag min mamma gjorde det. Alltså när de läste i Bibeln och sa, kära bröder, så visste de ju också att det var ju inte bara bröderna, utan det var ju de kristna. Så man har gjort den här adaptionen. Och jag tror alltså att man inte behöver göra någon stor grej av detta. Jag ska dessutom försöka tala om Maria lite grann innan ni stoppar mig. Kyrkans bön blir alltså: himmelske fader, ge oss goda fäder. Hjälp oss som kyrka och församling att fostra fram goda fäder. Och den enskilde mannens bön blir: gode Gud och fader, låt mig bli och vara en god fader, du som är min himmelske fader, fader vår. Och för att man med trovärdighet, eller för att med trovärdighet kunna be om goda fäder, som jag tror alla tycker skulle vara bra, om inte annat för sociala kostnadernas skull, så måste ju kyrkan själv bottna i och tro på det hon lär. Och det vore ju ödesdigert om kyrkan tonade ner eller till och med i praxis förnekade Guds fadersnamn och istället sätter mer allmänna Guds metaforer. Och här börjar det bränna till. Kyrkans böner skall riktas till fadern genom sonen i anden. Kyrkans teologi och liturgi ska präglas av tron på den Gud som uppenbarat sitt namn som fader och sitt väsen som kärlek. När jag var i Istanbul så gick jag till det som jag hade velat gå, som Dr. Peterson och jag aldrig kom till, nämligen sultanammet. Och där är man borta från turiststråken, då är man alltså mer inne i den muslimska delen. Och i sultanammet så fanns det ett hörn, alltså det är den här stora som ligger på höjden bland de här moskéerna. Där fanns det en missionsavdelning och där fick jag en koran. Alltså små bokstäver, så att det var så mycket kommentarer. Men redan på första sidan, på baksidan, så står det: vi tror på en Gud som inte är född eller har fött. Alltså man avvisar den uppenbarade fadern och sonen redan på baksidan. Det är en Gud. Och jag tror alltså att i den här nya religionsmötet så kommer det också bli en religionskonfrontation. Och det kommer bli väldigt tydligt. När jag går till min palestinensiske frisör, Guldsaxen för övrigt, så kom vi lite grann in på religion. Och sa, ja, men vi har samma Gud, vi är kristna och vi är muslimer har samma Gud. Det kanske han tror. Men om jag säger min Gud har fött och min Gud är född, då måste han säga: nej, nej, men så är det ju inte. Men så tror vi. Och så ber vi. Kyrkans böner ska riktas till fadern genom sonen i anden. Och om någon säger att vad har du fått det ifrån, så säger jag Irenaeus. Och när Irenaeus säger någonting, då lyssnar jag. Alltså, kyrkans teologi och liturgi ska präglas av tron på den Gud som uppenbarat sin namn som fader och sitt väsen som kärlek. Det är vårt proprium som kristna. Och därför så menar jag att kyrkan måste rensa bort all dålig teologi som inte fasthåller den treeniges verk i skapelse och frälsning och helgelse såsom ett enda gemensamt verk. Det vill säga att, som jag har skrivit flera gånger, opera trinitatis, extra trinitaten, indivisa sunt, det vill säga den treeniges verk utanför treenigheten, det vill säga riktat mot människan, är ett enda verk. Och nu är kanske det inte någon som har problem med detta, att det är fadern sitter där och ska blidkas av en son och Gud måste se blod. Så tänkte ju jag en gång i tiden och hade väldigt svårt, han faderns hjärta tvingar. Nu förstår jag det på ett nytt sätt, inte minst efter att ha sett alla nådestolarna i de uppländska kyrkorna. Och ni vet väl varför vi har så mycket vi. Varför det finns så många fina medeltidskyrkor i Uppland som står där kvar. Det är därför att ingen har slitit på dem, som hon sa. Just det. Nej, men alltså, det är ju inte så att, kanske slåss jag med väderkvarna här, men idag är ju, om Gud finns, är det Guds plikt att vara snäll. Och därför kanske inte den här idén är en bra. Man kanske säger att ja, om Gud, vi kanske kan lika kalla Gud moder, för mamma brukar vara snällare och medgörligare än pappa om man nu finns. Nå, så kommer vi till någonting annat som jag tror är också viktigt. Och det är ämbetet i kyrkan. Likaså ska kyrkans ämbete inte fördunkla utan tydliggöra att den Gud som talar, tillbeds och handlar är fadern genom sonen i anden. Eftersom jag är övertygad om att det finns en ikonisk representation i biskopsämbetet och prästämbetet, så vilket blir alldeles tydligt i eukaristifirandet, så menar jag att de romerska katolikerna har rätt när de säger att präst- och biskopsämbetet bara kan ges åt vir, åt män. Därför att det är inte bara detta till någon slags gammalmodig inställning utan könsdiskriminering och så vidare, patriarkalism. Utan det ligger i uppenbarelsens natur. Klipper du den förbindelsen, då öppnar du dörren till nytolkning av gudsbilder och säger vi kan lika gärna säga så eller vi kan lika gärna säga så. Och så går det mot en luddighet. Och så småningom så blir alltså skärpan och precisionen i den kristna uppenbarelsen, den försvinner. Vi får alltså en mera synkretistisk, luddig gudsbild. Eller kanske till exempel, kanske så småningom, det som var den stora arianska frestelsen att säga låt oss spela ner Jesus för att spela upp den monoteistiska guden. Och då vinner vi alltså, då har vi alltså ett gemensamt tro med folk i allmänhet. Nej, uppenbarelsen i inkarnationen, i sonen, är och förblir en faders uppenbarelse. Och därför menar jag att detta är alltså med faderskap och sonskap. Det är alltså kristendomens proprium och centrum. Och detta ska inte fördunklas. Och därför så har jag har inte kunnat ändra mig i frågan om prästvigning av kvinnor och biskopsvigning av kvinnor. Och jag tror, och nu kanske det har gått 40 minuter, det vet jag inte. Stå upp, hör på er. Ska jag säga vad jag tycker om det sen. Det blir så spännande så det vill ni faktiskt höra. Rör på er. Nu ska jag röra på mig och dricka vatten. Sen kommer epilogen här snart.
Hinner du på en kvart?
Ja. Hinner jag på en kvart? Ja, det gör jag. Då säger jag. Jag har alltid trott, eller letts av troet av Ingvar Hector och de andra som ju på något sätt blev mina andliga fäder och Bo Giertz, att Svenska kyrkan har ett apostoliskt och katolskt giltigt ämbete, vad nu det betyder. Men nu har jag blivit mer och mer frågande. Och när jag nu ser att man i, till exempel i nattvardsbrödet har en beredning av guarkärnemjöl, majsmjöl och rismjöl, så tänker jag, men ja, det ser ju ut som, men är inte brödet, det är någonting annat. Nu vet jag att celiakiker kan råka väldigt illa ut, men jag tycker inte att celiakikernas undantag ska bestämma elementet i sakramentet. Det står, det läste jag till och med i katolska katekesen, det ska vara vetebröd, då gör vi det. Och när man börjar liksom fördunkla tecknet, och där är väl, då är det ju alltså frågan om man inte så småningom också fördunklar innebörden och kanske till och med avhänder sig den innebörden. Om det nu är så att vi tror att det finns en ikonisk representation i präst- och biskopsämbetet, och vi nu biskopsviger kvinnor, hur blir det då med de präster som vigs utav biskopsvigda kvinnor? Blir de präster i den gamla meningen? Jag tänker på vad Hippolytus säger, alltså att biskopen har en nådegåva som ges vidare. Och prästerna har inte den nådegåvan att ge det vidare. Det är möjligt att man måste säga, vi tror inte på det sättet. Okej? Men alltså Hippolytus säger det i sin kyrkoordning omkring 200 när han talar om prästvigning. Och det kanske kan vara värt att lyssna på det. Så är det så alltså att när vi nu har en konsekratrix i Uppsala, Antje Jackelén, som viger biskopar. Blir de biskopar eller blir de inte biskopar? Och de som är vigda, blir de män som är vigda utav kvinnobiskopar, blir de alltså, kan de förmedla den andliga gåvan? Gud kan säkerligen använda det här majsbrödet och vara som. Men när man så att säga går emot Guds instiftelse och systematiserar olydnaden, då undrar jag om man inte så småningom om Guds välsignelse och närvaro viker. Detta är mina spekulationer, men jag vill säga detta för att det plågar mig dag och natt. Hur är det med de här unga pojkarna? Blir de präster som är vigda utav Antje Jackelén? Ja, de blir, jag menar, kanske inte bryr sig, för de har ju, de som brydde sig är ju utsorterade redan. Eller hon som är i Stockholm, Eva Brunne. Eller den som är i vad det nu heter, Härnösand. Och är det så, mina vänner, att det som vi en gång hade, nämligen ett apostoliskt och katolskt ämbete, detta håller vi på att avhända oss systematiskt genom en olydnad. Och ingen bryr sig egentligen om det. Så att vad vi får, istället för att haft ett ämbete som har kunnat erkännas av de romerska katolikerna, även om de inte erkänner det därför att vi inte erkänner påven. Men i sak säger de, det säger ju Cavallin, alltså Monsignor Cavallin, säger att vi måste erkänna att Svenska kyrkan har den apostoliska successionen, men det fungerar ju inte därför att, det är min tolkning, vi är inte inkopplade på popnet. Men alltså, vad blir vi nu? Vad blir de unga prästerna? Blir de någonting annat? Och jag menar den här avapostoliseringen och avkatoliseringen, jag tror att det har att göra med alltså att man inte på allvar tar detta att präster är ikoniska representanter av Kristus, som är en ikonisk representant utav Fadern. Det är möjligt att jag tänker fel, men jag tycker att det här är en viktig del hur man ska resonera i det här fallet. Nog om det. Men kvinnorna då? Nu har det bara pratat om kara, androcentriskt. Gud har i alla fall gjort som han vill. Och han har gjort en komplementär och komplementär könsdiskriminering. Både som ett komplement och en komplimang. Nu är det faktiskt så att vår frälsare har kommit in i världen. Han kommer inte som en bok, utan han kommer född av kvinna. Och där är, mina herrar, är vi helt uteslutna. Vi kan aldrig komma så nära Gud som en kvinna har gjort. Och detta i moderskapet. Och jag är inte någon sån här blodmystiker. Jo, det kanske jag är också. Men det är... Som fembarnsfar så har jag ju fått en väldig respekt för moderskapet. Och i synnerhet när min mamma själv var barnmorska. Och jag tror också alltså i ett vilken aveny, vilket sätt använder Gud för att komma in i verkligheten. Ja, inte bara han visar sig inte så där som Marcion trodde. Och han kommer inte som en bok som man ska ha glasögon som sen mystiskt försvinner. Eller någon slags extas hos någon profet som skriver ner någonting. Utan han kommer så som ett barn efter 9 månader, född av kvinna, ställd under lagen. Och där är vi uteslutna. Precis som vi en gång stod, vi som har blivit fäder och sett hur magen växer på vår hustru, så säger man dagen innan hon föder, detta är fysiskt omöjligt. Och nästa dag så ligger det ett litet knyte där och sniffar, och Thomas, han tror varje ögonblick att de ska sluta andas. och det har passerat genom kvinnans kropp. Så nära står kvinnor Gud. Och jag tror att vi måste kunna säga detta. Att det som, om nu Gud blir man, själv Herren, han blir Herren träl. Det är klart att vi representerar varandra som hela människor. En man kan representera människosläktet, en kvinna kan representera människosläktet. Men nu är det så faktiskt att Gud blir man, själv Herren, han blev Herren träl. Men utan Guds moder Maria, alltså Theotokos gudföderskan, så blir det ingen frälsning. Och detta som Eva en gång säger, jag tror ju på det som en existensinterpreterande myt. När Eva säger, hon säger inte det, men man kan citera en profet och någon serviam, jag vill inte tjäna. Jag vill göra det här på mitt eget. Jag vill bli autonom. Jag vill ha mitt eget livsprojekt för mig själv. Så säger ju Maria, se jag är Herrens tjänarinna. Ske mig så som du har sagt. Och därmed så går hon ju in och blir den teologiska lins. Jag ska kanske inte prata, får jag 5 minuter till. Hon blir den teologiska lins genom vilken de stora teologiska frågorna bör betraktas, i synnerhet när det gäller synergi. Vad en människa gör och vad en människa inte gör i rättfärdiggörelsen och helgelsen och så vidare. Och det är ju faktiskt så att ögonblicket när den heliga ande överskyggar Maria, det är en hemlighet mellan henne och Gud. Men alltså ska vi tänka oss att Maria är syndfri i någon mening, så är det ju inte därför att hon har bevarats fri från arvsynder med några sådana teologiska konstruktioner om att semen inte var smittad eller någonting sånt där. Utan det är ju därför att hon är överskyggad av den heliga ande och det heliga tar plats i henne. Nämligen sonen. Hon helgas ju genom mötet med anden och sonens inneboende, så som faderns dotter den nya Israel och så vidare. Maria är alltså i den meningen mänsklighetens ros. Hon är krönet av mänskligheten, kan vi säga. Rosa rorans bonitatum, det kan jag tro på. Hon är den nya Eva. Hon är Guds dotter. Hon är Guds moder. Hon är också den genom vilken den helige ande blir synlig. Och det får jag bara säga en mening. Duvan, okej. Okay. Men om någon frågar mig, vilken är den bästa bilden av den helige ande? Så skulle jag säga, en ikon med Maria och Jesusbarnet. Aha, du är mariolog. Nej, jag säger detta. Här är det faktiskt så att anden gör vad anden brukar göra. Säger, trädde tillbaka, blyg, men oerhört kraftfull och säga, se vad jag har gjort. Jag har fått en människa att säga, jag är Herrens tjänarinna. Jag, en som så att säga, bär fram världens frälsare. Och det är, jag tror inte det är kvinnoromantik, utan jag tror att här finns någonting som vi måste gå in i. Och jag säger som Hans Merseburg. Nu ska jag sluta med honom som jag träffade på Heliga Hjärtats kloster. Han sa att jag tror att vi evangeliska, vi hade firat mässa där och då. Och så sa, vi har en mässa som har allt det väsentliga och klippt bort allt det oväsentliga. Vi har det bästa. Och så tänkte jag, ja men tänk om det blir så med mariologin också. Vi börjar upptäcka Maria på ett nytt sätt, men vi är inte bundna av de romersk-katolska dogmerna Assumptio Maria, och vi är inte bundna av den här att hon är fri från arvsynde, vilket ju är en augustinsk konsekvensdogm. Och vi är inte bundna av det här Maria gratia plena, vilket ju är en felöversättning. Det ska ju inte vara gratia plena, utan det ska vara kecharismene, som betyder högt benådade. Och det är skillnad på det. Maria är inte den som så att säga adderar någonting eller i bönen. Jag ska inte prata för mycket om detta, men alltså en ny förhållande till Guds moder. Alltså jag vill hellre tala om Theotokos, Guds moder. Men aldrig utan sonen. men också är inte bundna utav romersk-katolsk mariologi, som ju kan sluta rena rama mytologin till slut. Och det är också det att man försöker nu göra henne till kodemtrix. Visst, läs i min bok, jag har skrivit om de här sakerna. Alltså, faderskapet, det har vi pratat om. Moderskapet, det har han inte bett mig att tala om. Men jag antyder någonting av detta, och det har att göra med Maria. Så som Guds moder, moderskapet. Och här finns både sånt som behöver rensas bort. Det ska du säga, vem är du som sätter det upp mot kyrkan? Ja, jag kan väl vara lite lutheran. Och det andra är, varför skulle inte vi kunna få friskt och öppet närma oss Maria och säga, vad vill du säga oss idag i ditt moderskap? Så, fader och moder. Tack för att ni lyssnade.